Så där ja. Vi ska be lite tillsammans ändå när vi har tillfälle här vi börjar så. Jag tackar dig Jesus Kristus för din öppna famn och din kärlek. Tack Fader i himlen för din härlighets ande. Jesus ska vila över oss nu. Tack att du ska välsigna alla mina vänner här. Mig ska du hjälpa också Jesus. Tack att du fyller oss med din ande och din härlighet. Tack att du bor redan i oss genom din heliga ande. Jag ber Gud att du ska röra vid oss, att ditt ord ska gå ut med kraft. Att du ska befria, välsigna och hjälpa och leda oss Herre. Tack för din härlighet över allting. Tack för din ande. Tack Jesus att du griper och fyller oss. Amen. Och Gud är en god Gud. Det står i Bibeln att Gud är kärlek. Och det tänkte jag vi skulle titta lite på. Gud är kärlek. Och vad är kärlek och så vidare. Ja, det kan man ju tycka är självklart. Men ibland så är inte så självklart. Det var någon som sa att en självklarhet är något som är klart för en själv men inte för andra. Men Gud är god. Hur vet vi det? Jo, för i Guds hjärta så bodde det en sån kärlek till oss så att han sände sin son, vet vi. Det dyraste han hade, Jesus Kristus. Och han kom hit och blev människa. Och inte bara det, vi vet att han gick omkring, gjorde gott och mötte människor. Sträckte ut sina armar mot den som inte hade någon tröst och någon hjälp. Och inte bara det, utan i slutet av sin jordetid så försonade han oss med Gud. Han alltså bar alla våra synder, svagheter och sjukdomar och tog allt som inte var från Gud i sin kropp och försonade Gud med sig själv. Och det gör att idag så är det öppet att Gud har tagit Jesus i handen och sen tar Jesus dig och mig i handen. Han för samman oss på ett möte med Gud och det sker i Jesus Kristus. Vi vet ju det att när vi öppnar oss för Jesus så kommer han in i våra liv genom den heliga ande. Och vi blir födda på nytt och blir Guds barn. Och går från död till liv och från att vara förlorade till att vara återfunna. Men sen tänker man, vad är det Guds avsikt med oss sen när vi har blivit frälsta? Gud är kärlek. Och det innebär ju det att Gud kan ju inte vilja annat än det absolut bästa för dig och mig. I matkärleken per definition är ju utgivande, den ger av sig själv. Kärleken ger det bästa för den älskar, alltså för dig och för mig som är älskad av Gud. Så han ger det allra bästa. Och i Bibeln står det ju mycket om, jag kan ta till exempel Psalm 37:4, det står det så här. Ha din glädje i Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. När jag var rätt så ny i tron, då tänkte jag att om jag glädjer mig i Herren, då kan jag få det jag själv vill. Och det är naturligtvis sant att Gud ger bönesvar också. Men kanske kan man förstå den versen så här att om man har sin glädje i Herren så ger han det jag vill, nämligen glädja mig i Gud. Alltså han ger mer av sig själv, enkelt och uttryckt. Och det finns ju många ställen som talar kring det. Jag kan ta bara en kort här. Femte Mosebok 30:5. Det är ganska långt kapitel. Mycket saker tas upp där. Men det står bland annat så här från 30:5 där. Herren din Gud ska föra dig in i det land som dina fäder har haft i besittning. Och du ska besitta det. Och vi vet ju att Jesus är det förlovade landet idag. Gud för oss in i Jesus. Och i honom vi får liv och allt gott. Och då står det nästa vers. Han ska göra dig gott och föröka dig mer än dina fäder. Och så står det i vers 6. Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan. Så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. Och det här tycker jag är så skönt. Det står att Herren ska göra det här verket. Han ska omskära, han ska göra ett gott verk i dig och mig. För skulle det vara upp till mig, då skulle det kännas lite kravfullt och lite hopplöst på något sätt. Va? Hur många gånger har man inte försökt skärpa sig och vara bättre än den man är? Och varje gång så går det inget bra. Det känner ni kanske igen, man ska liksom leva upp till mycket. Och det är så lätt att göra den kristna tron och vandringen till en prestation från vår sida. Och det tror jag inte är Guds tanke. Guds tanke är att jag har öppnat min famn genom Jesus Kristus. Kom mitt barn in till mig och jag ska ge dig vad du behöver. Jag ska ge dig den kärlek som jag har till andra människor. Jag ska ge dig befrielse på områden. Jag ska ge dig det du behöver. Och det vi som ofta jagar i andra saker och ting, det vill jag ge dig, säger Gud. Och jag tror att betoningen ska vara på att han själv just är just lösningen för dig och mig. Det är Jesus själv som är lösningen. Vi har alla olika typer av bekymmer, men ibland så ser man ju dem som det är Jesus och sen är det mina bekymmer. Men kanske är det så att det här är en själv som är själva lösningen i allting. Och sen släpper det andra. Det kan vara så. Förlovade landet. Ja, Jesus är ju det förlovade landet. Det står ju i Johannes kapitel 15 att ni är redan nu rena i kraft av de ord som jag har talat till er. Alltså, Jesus talade ett ord till dig och mig när vi blev födda på nytt. Och så blev vi rena. Det gick kraft ut när vi öppnade oss för Jesus. Och det är han som satte dig och mig fri och födde oss på nytt. Och vi blev Guds barn. Ni är redan nu rena i kraft av de ord jag har talat till er. Vi fick höra inledningen att det är kraft i Guds ord. Då säger han, förbli i mig så förblir jag i er. Och här tänker jag är det viktigt att ha... Bibeln säger inte här, försök ta er in i mig så ska ni komma in. Utan ni är redan där. Så du som sitter här inne och har bett och har en levande relation med Jesus och tror på honom och vill vara tillsammans med honom och umgås med honom. Du är redan i Jesus. Och du ska bara förbli där. Men vad är förbli då? Ja, det är egentligen, tänker jag, lyfta blicken från mig själv och se upp. Till honom som har älskat dig och mig på Golgata. Som har lagt ner sitt liv och dött för mig och för dig. Att se på honom, söka honom, öppna sig för honom. Ta del av hans ord. Det tror jag är att förbli i Kristus. Att liksom få upp fokuset mot honom som är lösningen på dina och mina problem. På han som är det eviga livet. För han säger så här. Liksom grenen inte kan bära frukt i sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte ni heller det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Skönt att han säger att vi är grenarna. Inte att vi ska bli eller försöka bli. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Och det har vi ju många rika tillfällen att få uppleva i vårt liv att utan Jesus kan vi verkligen inte göra så mycket. Annat än yttre saker. Men jag kan inte förändra mitt inre. Jag kan inte få kärlek till jobbiga människor. Och jag har svårt att förlåta i egen kraft. Men i Herren så går det, va? Om man samarbetar med honom. Sen om vi hoppar ner lite grann så säger han från vers 12. Och det är då vi kommer in lite på det här med kärlek då. Och vad det kan vara i biblisk mening. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och då känner man ju lite, nej men oj då, det här lät inte så lätt. Och vad är då kärleken? Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och så talar han vidare här då om att ni är... Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Och här låter det ju som att jag ska prestera det här själv. Men jag tror vi ska läsa det i hela sammanhanget här. Och det är underbart att se att Gud har utvalt dig och mig. Det är inte så att du och jag kom på att jag tror jag ska bli lite intresserad av Gud en dag. Utan det var han som sökte upp dig. Det var Jesus som sökte upp dig. Det var inte Jesus som var bortsprungen. Det var du och det var jag. Han kommer för att uppsöka och frälsa det som är förlorat, sa Jesus. Så därför behöver du och jag aldrig tvivla på att vi är älskade av Gud, om vi överhuvudtaget vill vara med honom. För det är han som har dragit dig. Det är Jesus som har sökt upp dig. Det är fadern som har dragit dig till sin son för att vi ska finna förälsning i honom. Så det är grunden till allt detta. Att det är Gud som söker upp dig. Och mig. Om vi läser i Korinthierbrevet 13 som ju beskriver hur vad kärleken är, så tycker jag också det är så underbart att samtidigt som jag läser detta så tänker jag mig att Jesus är precis det vi beskriver, i och med att Bibeln säger att Gud är kärlek. Så det innebär att det vi läser om kärleken, sådan är Jesus. Och det kan vara väldigt trösterikt när man har det kampigt och svårt att komma ihåg det. Först så säger den i vers 3 att om jag delade ut allt vad jag ägde och offrade min kropp att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Det vill säga att Gud vill att vi ska vara drivna av hans kärlek, att han ska få verka i och genom oss. Och det gör han ju när vi förblir i Kristus och lever beroende av honom och förstår att jag behöver dig alltid. Så står det hur kärleken är. Kärleken är tålig och mild. Och Jesus är tålig och mild också. Kärleken avundas inte. Den skryter inte och den är inte uppblåst. Och den uppför sig inte illa och den söker inte sitt och den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda, alltså den har lätt att förlåta. Det är så skönt att Jesus har lätt att förlåta dig och mig. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting och den uthärdar allting. Och kärleken upphör aldrig. Och det är underbart att veta att Jesus, att fadern är så här mot oss. Det som är intressant att lägga märke till är att vi förknippar ju ofta kärlek och känslor väldigt samman. Och det kan vara så att kärleken är väldigt känslosam, men det är ingen känsla per definition. För det står ingenstans här i texten att kärleken är en känsla. Vi har ju blivit formade och tro det kanske när vi har sett mycket från Hollywood och olika sammanhang där man talar om kärlek i form av känslor, till exempel rockkonserter och ja, filmer där man väldigt tårfyllt gråter och så vidare. Då tänker vi att det måste vara kärleken. Men här står alltså ingenting om att kärleken är en känsla utan mer ett karaktärsdrag. Att man ger något. Kärleken kan inte låta bli att ge, om man så säger. Den sträcker sig ut. Och tänker inte på sig själv som vi läste här, va. Och det gör att man förstår att den här kärleken är inget jag kan peppa upp själv. Utan jag behöver dig. Det är ett verk av Gud i vårt hjärta. Vi samarbetar ju med honom då. När vi liksom lägger undan vårt eget liv. Öppnar oss för Jesus och börjar följa honom. Ja, det går inte spikrakt för oss. För vi kommer både misslyckas och falla. Och Herren behöver resa oss upp många gånger. Men hans kärlek till dig och till mig är stadig, och det är den vi får vara trygga i. Att den försvinner inte när du och jag misslyckas. För han har älskat oss med en evig kärlek. Och därför låter jag min nåd förbli över det, säger Guds ord. Det är ett underbord, då måste jag nästan resa upp. Det var så bra. Det gäller att hitta vad det står. Tack Jesus. Så att... Amen. Just det står i Jeremia 31. Fjärran ifrån. Ja, först kan det stå det så här. Så säger Herren. Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. I öknen är det lite torrt och jobbigt och man känner sig ensam, tänker jag. Israel får gå dit där jag ger dig ro. Alltså Guds tanke med dig och mig är att ge oss ro. Frid med honom själv. Fjärran ifrån uppenbara sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Än en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Så Herrens kärlek till dig och mig, den är evig. Och det är tur att det är på det sättet, att det inte är beroende på omständigheter eller på min motprestation eller något liknande. För då skulle det vara ganska hopplöst, tänker jag. Kärleken ger alltså av sig själv. Ibland får man det ju rätt så jobbigt i livet på olika sätt. Det går inte som man har tänkt sig, och man kan ibland frestas och börja diskutera i termer av det är orättvist och det är jobbigt och så vidare. Och det tror jag vi alla har gått igenom på olika sätt. Och en psalm som har gett mig tröst och många gånger fått se sakerna på ett nytt sätt, det är psalm 73. Jag tänker inte läsa hela, för den är för lång, men jag kan läsa lite från början och sen gå vidare. För jag tror det här med att Gud vill det absolut bästa för dig och mig finns inbakad i det här. Från vers 1 står det så här: Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Och så börjar han prata kring det, och det kan vi ju läsa vid tillfälle själva. Så går jag fram till vers 21 här. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Och det känner man ju igen, att det kan lätt bli bittert där inne när man tittar hur det har gått för sig själv och kanske det man brottas med av olika problem och sånt här. Men så tycker jag mig se Guds lösning genom allting lysa fram i sitt ord. Vi läser vidare från vers 23. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i din högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Att ta min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Här ser man den här jobbiga situationen som vi kan känna igen oss i, bara förvandlas. För han ser, jag har ju alltid dig redan. Du Jesus, när jag har dig så frågar jag inte efter något på jorden. Det är inte så att jag inte behöver något annat, men jag har det som ger mig glädje, för han är min glädje. Och helt plötsligt så är omständigheterna kanske lika svåra eller svårare, men det finns en glädje här inne. Och visst har vi väl upplevt det, vänner, många gånger, att när Herren kommer så bara helt plötsligt så är jag mättad här inne. Jag har det som jag behöver. Och allt annat bleknar. Så kampen för mig, om man ska vara riktigt ärlig, när det går snett för mig, så är det när jag ger Jesus andra, tredje och fjärde plats och det blir saker som blir viktigare för mig, då det här flödet stannar av liksom, då blir bekymmerna väldigt påtagliga och synliga. Men när Herren får den plats han vill ha, och den vill han ju ha för att han vet att du och jag behöver den, han har skapat dig och mig så att vi är tomma och har det jobbigt tills han får vara den som han vill vara, nämligen han vill vara vår lycka, vår glädje, vårt hjärtas klippa. Han vill vara vårt liv, vår frälsning, vår sanning, vårt allt. Så att allt det andra blir så lite på gränsen till lite oviktigt. Men Herren blir viktig. Då kan han mata på och ge allt det där som gör dig och mig fri inombords. Han kan leda oss, han kan välsigna oss, han kan trösta oss, han kan lyfta oss. Och man börjar se saker utifrån ett evigt perspektiv. Och helt plötsligt blir mina till synes ganska stora bekymmer och hälsoproblem och liknande, de blir inte så förlamande längre. Man tänker i evighetstermer, jag startar jag hemma hos dig och du vill mig väl, du leder mig med ditt råd och tar emot dig som du står. Alltså, man har en tröst och en glädje redan här och nu, mitt i de omständigheter som jag också tror att Herren kan svara och hjälpa och bryta och bygga upp, för det tror jag också han vill. Så att alla mina källor har jag i dig, säger en psalmist, vet jag, på ett ställe där. Så jag tror Jesus vill vara vår skatt och vårt liv och vår lycka, vårt allt. För då har vi alltid glädjen och friden och livet oberoende av omständigheterna. Eftersom att Jesus bor i vårt inre genom den heliga ande. För jag tror, liksom vi sa innan, någon sa här innan, att det kommer bli ganska svåra och tuffa tider den sista tiden på jorden. Och jag tror att när Herren förbereder oss så gör han det bland annat genom att just de här sakerna blir verkligt för att, att jag verkligen har min glädje i Jesus. För han vill verkligen att vi ska ha det. För ingen annan kan ju ge oss det han kan ge. Och då kan det, tror jag, bära under tider som är väldigt svåra. För är jag bara fokuserad på bönesvar och att det flyter i mitt liv, och sen om det kommer katastrofjobbiga saker, då går jag ju ner som ett korthus. Eftersom att här inne bär det inte. Utan när det rasar i det yttre, som jag behöver vara förankrad i det inre extra noga kanske. Och därför tror jag att i den tid som är nu så söker Herren sitt folk för att han ska få komma in, inte bara lite grann, utan få bli vårt allt och vårt liv. För att han ska kunna ge dig och mig, det är bara han kan. Och det här är ju då, kan man ju läsa på fel sätt, och då blir det en prestation från min sida. Men det tror jag inte att det är. Jag tror det handlar om att öppna sig för honom och ta emot. Jesus sa ju det, att saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Alltså de som söker honom och tar emot, för jag har inget själv. I mig själv. Men i dig har jag allt. Och jag vet ju hur lätt det är, men Herren möter den. Och sen så helt plötsligt så, ja men nu går det rätt så bra. Och så tappar jag bort det här i mig själv lite grann. Och går bort mig i mig själv, kan jag uttrycka mig som. Och så får jag då söka mig tillbaks varje dag till Herren. För att det är varje dag jag behöver honom, märker jag. Och det är ju faktiskt det som Bibeln talar om. Det står så här i Bibeln, i 1 Johannes 4:16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman på straff, med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och det är igen där att, tror jag, att vi får öppna oss och ta emot. För det börjar inte med att jag krampaktigt försöker göra något eller bevisa något för Jesus. Utan jag får ta emot hans kärlek till mig. Jag får ta emot hans förlåtelse. Jag får ta emot allt gott och hans tröst och uppmuntran. Förmaning och tillrättavisning och allt vad han ger. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som man inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och här tror jag det mer än något annat ställe egentligen visar att allt börjar med att öppna sig för Jesus. För jag tror inte vi kan, den kärlek som beskrivs här, älska någon annan, med minnen att det fått börja och ta emot från Herren själv. Ta emot av den kärlek som han ger fritt och förintet. Då tror jag att det kan bli ett gensvar i vårt inre. Vi älskar för att han först har älskat oss. Jag vet någon predikant, han sa så här att jag tyckte det var väldigt skönt med Gud, men jag tyckte det var så jobbigt med människor. Det var människorna som var problemet och bekymren. Och lite så där kan det vara för oss, för vi är ju lite krångliga vi människor. Men jag tror att Herren vill hjälpa oss, och jag tror att hans kärlek hjälper oss att kunna förlösa oss i vår kärlek till varandra också. Men jag tror det börjar med att ett möte med Herren Jesus helt enkelt. Det börjar där i mötet med Jesus. Vi får börja där och berätta vad vi behöver av honom. Och vad vi inte har i oss själva. Och tala med honom. Tala ut med honom om allting. Och så får vi hjälpas åt med varann. Kärleken är som sagt en karaktärsförändring. Och den är beroende av att lära känna Jesus Kristus och Gud Fader själv. För det säger 1 Johannes 4:7 säger så här: mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Och där ser man ju så tydligt att när jag brister i kärlek, så är det för att jag kanske inte känner Gud på det sätt jag skulle behöva. Jag skulle behöva öppna mig mer för honom, ta emot mer förlåtelse. Förstå att det här är inget sak som Gud kräver att jag ska göra själv, utan det är en relation där han får flöda genom mig, där jag är behovets barn och jag får ge vidare av det som jag har fått. Och det är liksom inte så att jag kan koppla bort honom ett tag och sen nu kör jag lite själv och sen tro att det fungerar. För det här är ett flöde. Bibeln kallar ju det vandra i anden. Sen är det ju också så att det är ju ett samarbete med Herren naturligtvis. För att Gud kan ju bara verka där det finns ett samarbete med honom. Och jag tror också det ingår i hela tanken här att vi ska samarbeta med Gud. Han har goda tankar för er i Borensberg och för oss alla människor. Han har goda tankar, Gud. Petrus andra brev här då till sist säger ju så här, om man läser från början. Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Tänk att vi har fått tro i mötet med Jesus. Han har gett oss tro, han har fyllt oss med anden. Så det har vi fått. Och så säger han så här: må nåd och frid, och det behöver vi sannoliken, inte minst jag, i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Så genom att känna Gud, låta hans ord verka och allt, så får vi ökad nåd och frid, vilket vi behöver. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Alltså vår kunskap, kanske inte intellektuella kunskap, men alltså att lära känna Gud. Står det att det är liksom liv och Guds fruktan har skänkt oss genom att få lära känna Gud som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Och sen genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften. Vi fick höra inledningsvis ordet hur viktigt det är. För att ni i kraft av dem, av löfterna, ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Och det är väl just det som man många gånger får kämpa med, begäret. Men då även där, jag får öppna mig och ta emot hjälp där. Gör därför allt vad ni kan. För att er tro visa dygd. Här är samarbetet med Gud. Det är fortfarande Jesus som verkar och gör allt gott. Vi får liksom samarbeta. Dygd är väl moralisk renhet och så vidare. I dygden insikt. I insikten självbehärskning. I självbehärskning uthållighet. I uthålligheten gudsfruktan. I gudsfruktan broderlig kärlek. Och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. Här ser man ett växande. Men än en gång, det är inte jag som presterar det här. Då blev det inget av det. Utan det är Gud som sträcker sig ner och möter dig och mig. och verkar i oss. Vi liksom samarbetar med honom så mycket vi kan. Och även om det går dåligt så vänder vi oss om och söker Herren igen. Och han möter och han gör allt väl. För vi läste ju om kärleken att den söker inte sitt och den tillräknar inte det onda. Den tror allt, den hoppas allt. För Guds förmåga ligger i honom själv. Och han vet att han kan förändra dig och mig. Han vet att han kan förvandla våra liv. Han vet att han kan sätta vår ande i brand. Och komma och göra underbara saker. För hans tilltro ligger till honom själv. För det är han som gör verket. Och vi förblir i Kristus och litar på honom och räknar med honom. Just det, så fortsätter han här då. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom man har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Vi får komma ihåg att vi blir renade i Jesu blod. Det är bara Jesu blod som gör oss rena. Det är bara det vi kan stå på. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Ni ska då få en fri och öppen ingång till vår Herre Jesu frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Och det står så fantastiskt här. I vers 8. Om allt detta finns och växer till, då blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Så när Gud får verka så här så lär vi känna Jesus mer, skulle man kunna säga. Han blir mer levande och allt blir en större verklighet. Så det hänger ihop det här med att vi följer honom på de här områdena och låter Gud verka fram i oss. Och då lär vi känna Jesus. Då blir han mer och mer levande för dig och mig. Och blir mer och mer dyrbar också. Och det är ett verk av Gud med vårt samarbete. För vi har som lätt benägenhet att försöka bli lagiska. Att försöka producera frukt själva. Att försöka genom egna ansträngningar att bli lik. Nu ska jag bli lik Jesus. Och så vrider man till det. Och till slut så kan man ibland känna, men Mika, vad håller du på med? Det är det inre. Jesus möt, börja om i mitt liv. Man känner, Herre, det måste vara du eller inget. Jesus gör ett verk inifrån och ut. Så lagiskhet är när vi försöker förändra oss själva i egen kraft och producera frukt genom ansträngningar. Men nåd, det är när Gud ger oss frukt och låter det verka fram i våra inre när vi har överlämnat oss till Jesus. Det vi behöver göra är överlämna oss helt och fullt så han kan verka helt och fullt. Och då gör han det. Men jag tror inte att vi kan älska vare sig Gud eller människan utan att först helt och fullt överlämna oss och öppna oss för Jesus. För allting börjar i mötet med honom. Och det är som sagt han som är den gode givaren av allt och jag är mottagaren. Det är jag och du som är behovets barn. Och det är skönt att det får vara så. Och när vi möter någon medmänniska så är det också behovets barn. Och Gud bryr sig om dig. Han bryr sig om mig och han bryr sig om människor. Och han vill verkligen föra in dig och mig i en relation. Djup relation med sig själv. Och den blir aldrig klar riktigt på det sättet. Att idag tycker vi har det bra så nu slutar vi det här. Utan det blir djupare och djupare. Och Jesus blir dyrbarare och dyrbarare för oss. Och jag tror i en sann väckelse. Då upphöjer den heliga ande alltid Jesus. Det är Jesus som upphöjs. Det blir han som blir fokuset på mötena. Det blir han som blir lösningen. Det är han som är livet. Och samtidigt så förutmjukar den heliga ande alltid köttet. Alltså det vill säga den delen av oss som vill liksom söka egen ära och sticka upp lite grann. Va? Så han upphöjer alltid Jesus och förutmjukar köttet. Så under väckelse blir alltid Jesus ärad och människor blir förkrossade. Det blir alltid en djup förkrosselse i människan och Jesus blir ärad. Och då mår vi väl till ande, själ och kropp för det är så vi skapar till. Och Jesus kan göra underbara ting i vår mitt. Och det var lite tankar och det var saker jag försökte dela här angående det Guds verk och den kärlek som Gud har och som han vill ha i oss. Och än en gång, vila i Herren, vandra i honom och förtrösta på honom. Och låt dig inte nedslås om det går dåligt eller om du inte kan leva upp till det du har förväntat av dig själv. Utan sätt din förtröstan till Jesus, ditt hopp till honom, och han kommer inte svika dig. Han kommer bevara dig i sin hand. Han kommer bära dig, han kommer hjälpa dig, han kommer fylla dig, han kommer leda dig och mig. Så kommer han göra något underbart, både i våra liv och genom oss. Mitt under allt jobbigt och motgångar som vi kan möta. Mitt under kanske både fysiska och psykiska belastningar. Så är Jesus fortfarande lösningen och inte problemet. Och han är vår lycka och tar emot oss med ära sedan vår jordevandring avslutas. Så i Jesu famn kan du och jag slappna av och vara trygga. Så vi får lägga våra liv med full tillförsikt i hans händer. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för din kärlek till oss, till mig, till oss alla, Herre. Tack, Fader i himlen, för att de här enkla orden ska vara till tröst och uppbyggelse och välsignelse för oss människor, Jesus. Möt med mig och med oss alla, Herre. Och jag ber, Jesus, att du ska ta mitt och alla våras hjärtan helt och fullt. Så att du blir vår lycka, vårt liv, sanning och glädje. Så att du, Jesus, kan bära oss med din starka hand och göra det goda du har tänkt. Jag tackar dig, Jesus, att du gör inga misstag. Och ingen är något misstag här, utan vi tackar dig att du älskar oss innerligt och ömt och vill oss väl, Herre. Välsigna alla mina vänner. Och välsigna alla som lyssnar med din ande och ditt ljus, Herre. Vi tackar dig och prisar dig. I Jesu namn. Amen.